Hej, det är vi som är Mix Megapol och vi älskar semester. Nu drar vi igång en tävling där du ska berätta om din favoritdestination för oss, men inte på vilket sätt som helst, utan du ska skriva ett kärleksbrev.
Hej, jag heter Filip och jag älskar Kreta.
Dela ditt kärleksbrev till din favoritdestination via mixmegapol.se och du har chansen att vinna en resa från AirTours värd 15 000 kronor. It's an AirTours
holiday. AirTours.
Boka, packa och res.
Dilemma med Anders S. Nilsson på Mix Megapol.
God morgon på er, det är söndag. Härlig novemberon, det är den 15 november och ert favoritprogram håller på fram till klockan 11. Som vanligt, Anders S. Nilsson heter jag. Ska försöka styra upp de här trailbattingarna. Det är Henrik Fexeus, det är Josefin Crafoord och det är Jakob Ökvist. Och för er som inte vet om Henrik Fexeus är.
Ja, det är få som vet.
Det är få som har svårt att säga hans namn också.
Ja.
Du är mentalist, tankeläsare och författare. Och dilemma-panelist sen nästan ett år tillbaka. I alla fall 10 månader. Josefin Crafoord, du har varit med i gamet väldigt länge också.
Ja, det har jag gjort massa saker. Har jag gjort. Men jag älskar att vara här. Jag vill bara säga det, faktiskt.
Och du var lite krasslig igår, men du är på bättringsvägen nu.
Ja, men lite bättre. Mm. Det är lite bättre.
Du ser pigga ut.
Ja, du ser.
Och lite mer rödhårig. Han du tonar håret också?
Eller? Ja, jag tror att du det är en synvilla.
En synfel, ja. Allt blir rött.
Jag tog läppglans.
Röd-ish. Okej. Okay. Jakob Ökvist, välkommen hit också.
Tusen tack.
Konferensier, stand-up-komiker och allt möjligt.
Allt möjligt. Glöm inte min stand-up-klubb LOL.
Nej.
Glöm inte den.
Oj.
Nej.
Men nu fick jag det sagt.
Mm. LOL. Laughing out loud betyder det på dataspråk.
Exakt. Just
har jag fått lära mig.
Mm-hmm. Det är tanken.
Lilla Olofs lokomotiv tror du alltid var. Jag har aldrig fattat det. Tack.
Nu fick du det.
Nej, jag har en bunt dilemma som folk har skickat in hit på dilemma@mixmegapol.se. Vi börjar med Walters dilemma om en stund. Han tycker att hans flickvän ger för mycket pengar till välgörenhet och det drabbar deras förhållande tydligen.
Oj då.
Känner ni igen det?
Mm, nej.
Nej, så givmild är han inte.
Jag har ingen flickvän så.
Mer detaljer.
Inga pengar.
Hejsan, dilemma-panelen. Jag heter Walter. Jag har varit ihop med min tjej i ungefär 1 år. Hon är underbar på alla sätt, men hon kan inte hålla i pengar. Det kniviga är att hon ger bort alla sina besparingar till välgörenhet. Hon är månadsgivare i flera olika organisationer. Dessutom så ger hon bort stora summor impulsivt när något hemskt har hänt. Det är ju väldigt fint och jag gillar hennes osjälviska och givmilda sida, men det går ut över vår privatekonomi. Jag försöker bygga ett tryggt och stabilt liv för oss, men det är svårt. Hon är alltid nollad vid slutet av varje månad eftersom hon ger bort alla pengar som blir över. Jag har försökt övertala henne att göra volontärarbete istället, men hon säger att hon inte har tid med det. Jag känner mig dessutom som en riktigt ond människa som inte vill att min tjej ska ge bort pengar till välgörenhet. Men det känns så tråkigt att det sker på bekostnad av vår framtid. Borde jag ställa ett krav på min tjej att spara undan pengar för vår framtid istället för att ge bort allt till välgörenhet? Undrar Walter. Vad säger du, Henrik Fexeus?
Ja, det här, om jag förstår det här brevet rätt så har de inte delad ekonomi då. Det låter ju inte som det, för hon är nollad i slutet på månaden.
För det är väl hennes bidrag då till deras ekonomi som de räknar.
Exakt. Och då tänker jag så här, nej, jag tycker nog inte att han kan ställa krav. Hon är lite fri att göra vad hon vill med sina pengar. Men vad han skulle kunna göra är ju faktiskt att sätta upp ett gemensamt mål tillsammans med henne. Älskling, vore det inte roligt att göra det här? Mm. Och då måste vi spara till det. Och så går hon med på det och då inser jag, okej, så per månad så behöver vi lägga undan det här för att nå vårt mål. Mm. Och sen vad hon väljer att göra med sina pengar utöver det där, ja, men det får han nog kanske bara tugga i sig att hon har den här vackra sidan. Men det är ju ett sätt att ändå få in lite mer pengar till det här gemensamma man vill bygga upp, att sätta upp ett konkret mål tillsammans med henne som de sparar till.
Vad säger du, Jakob Ökvist?
Ja, men jag måste ju säga till den här Walter att vilken tjej. Det är ju få saker man har hört någon slösa pengar på som man känner mer är liksom legitimt, och det visar att hon är en underbar kvinna, så grattis till det. Sen att han tycker att shit, hon bränner allt så att vi kommer inte kunna lägga något på hög så att vi kan göra roliga resor och så. Okej, men då kanske hon ska hitta en högsta summa som hon får lägga i månaden. Hon hade ju massa månadsspar. Då kanske det ska räcka så hon inte gör de här dunderspontana när hon sitter och snyftar till någon gala på TV4 och de står och skriker in med pengar nu, in med pengar.
Det är en jättefin människa att hon är givvild och så, men samtidigt kan hon inte vara lite naiv också. Man vet inte vad det är hon gett. Om det är till liksom syriska flyktingar så här, så tycker man det är fint, eller något Rädda Barnen eller Röda Korset eller Läkare utan gränser och så här. Men det kan ju vara grävlingens dal, alltså, kan ju vara som, hon har ju kanske ingen koll på det.
Jag har faktiskt en polare vars mamma har blivit besatt av att ge bort pengar via nätet. Och hon har alltså gett bort så mycket pengar så hon har fått flytta från hus och hem. Alltså det har blivit ett beroende. Så det här har varit ett jätteproblem. Så att,
vad ger hon bort?
Är det ett beroende att ge bort pengar?
Ja, precis. Och hon blir lurad också. Det är massa olika märkliga... Jag förstår inte ens vad det är. Men det är organisationer eller personer som liksom går in och skriver. Hon får meddelanden på Facebook och även på sin mail och sådär.
Då drar de ju nytta av hennes givmildhet.
Ja, ja, det är klart, men det gör väl alla sådana på ett sätt också.
Ja, ja, absolut.
Nej, men så att det där måste ju liksom...
Menar du att empatin kan bli någon slags missbruk och ett beroende?
Exakt vad det har blivit här. Oj. Ett jätteproblem. Många miljoner bara ut. Nej, men inte många miljoner kanske, men flera hundratusen i alla fall.
Ja, men om man ger nästan allt man har till folk som verkligen, verkligen, verkligen behöver det, är det ett missbruk? Är inte det bara ren och skär godhet?
Hon tycker väl att hon... Ja, någonstans.
Jo, fast frågan är om hon verkligen vet vart hon ger alla pengar.
Ja, okay.
Det är ju det hon måste veta. Och sen kanske just att... ja, men att det finns någon slags gränssumma per månad eller något sånt.
Vad är det de säger? Man ska alltid kolla att det startar på ett 90-konto. Att det är ett godkänt, så att det inte är någon så här humbug, som du sa, grävlingens dag.
Nej, precis.
De kanske inte behöver jättemycket pengar.
Nej, och sen är det, går ju gränsen ganska mycket till att man kan ju bli naiv också. Det här, alltså, folk som...
Ja, alltså, det finns en dimension i det här, och det är ju att vad det gör är att dels att man köper sig det fina eller det bra samvetet, men också att man får känna sig behövd. Och den psykologiska fällan kan ju vara lätt att fastna i faktiskt. Och då kan man försöka ge någon den bekräftelsen eller visa att de är behövda på andra sätt än att de behöver ge bort alla sina pengar.
Men nu är frågan här, borde jag ställa ett krav på min tjej att spara undan pengar för vår framtid? Ska han göra det? Ska han ställa ett krav på henne?
Ja, men det tycker jag. Att, lite som Henrik var inne på, ett gemensamt mål. Alltså ha ett fysiskt mål i sikte. Att det här ska vi göra eller det här ska vi köpa. Ja.
Ja, men har han rätt att ställa krav på sin tjej? Att får inte hon göra vad hon vill med sina pengar egentligen? Kan man tycka.
Okej, okay, så han har inte rätt att ställa krav?
Nej, jag tycker inte om det inte är en gemensam ekonomi.
Men Henrik och Jossan tycker det?
Ja, men inte ett mållöst krav. Det har han ingen rätt att ställa. Men ett mål som hon har gått med på.
Jag tycker det låter som att hon håller på att go wacko. Alltså han måste gå in och styra upp. Det här kan sluta illa.
Du får ta de här åsikterna för vad det är, Valt. Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Tilde. Jag har en kollega som alltid ber om små saker av mig. Det kan vara att jag ska bjuda på en kaffe eller att han ber mig om tuggummi ibland. Det är skitsaker, men det är så här hela tiden. På ett år så har jag nu köpt 70 stycken kaffe och bjudit honom på 200 tuggummin minst. Och det stör mig att han aldrig kan bjuda igen. Jag har verkligen ingen lust att vara den som säger att han inte kan få en kaffe eller tuggummi, men jag stör mig extremt mycket på att han inte verkar känna någon slags drivkraft att bjuda igen. Han har aldrig med sig plånboken ner till kaffemaskinen och han köper aldrig tuggummin. Jag blir bara mer och mer förbannad varje dag som går. Det har inte med pengarna att göra utan principen. Jag vet inte vad jag ska göra så att han förstår utan att jag framstår som en snåljävel. Han är en härlig människa annars och vi kommer vara överens på alla andra sätt. Vi jobbar på ett ganska litet företag så det känns jobbigt om det blir dålig stämning mellan oss i framtiden. Borde jag ändå sätta ner foten och förklara hur mycket han är skyldig mig efter alla mikrobjudningar jag har lagt ut, undrar till det. Vad säger du, Jossan?
Nej, men här gäller det ju att... Det här är ju ett tydligt exempel på när man ska ta fram metod härmapan, som jag ofta brukar köra när det dyker upp såna här situationer. Det är nämligen att man ger igen med samma mynt. De går ner, de ska köpa kaffe.
Inte mynt eftersom han är...
Nej, just det.
Nej,
Göteborg.
Ja, om den.
Ja, men, nej, men att hon såklart inte har plånboken med sig när de ska köpa kaffe. Och sen måste hon ju också såklart be honom om en kaffe. Jag undrar, har hon gjort det? Har hon sagt så här, du, kan du köpa en fika till mig idag? Eller, det måste hon ju göra.
Hon har räknat kaffen också och räknat tuggummin.
Det är ju lite ungefär kul.
Lite småakt, alltså,
det är ju väldigt snikat, men jag tror att Hon får väl bara säga att hon inte har något tuggummi. Eller be honom om tuggummi. Alltså lite så här, han kommer ju fatta vinken förhoppningsvis. Och gör han inte det då, jag vet inte, då blir det här en kul story.
Fast det här är väl ändå tecken på att snålighet är någon slags av psykisk störning. Vad säger du henne?
Ja, jag är inne på just Fins linje där, att när han säger du, kan inte du köpa en kaffe till mig också, då säger hon nej, jag tänkte att du köper den till mig idag. Mm. Jag tänkte att du bjuder mig på en kaffe idag. Men frågan är ju hur beräknad den här människan är. Om de står där i kön till kaffeapparaten och han liksom står där och väntar tills hon börjar köpa sin kaffe. Bara, kan du ta den till mig också? Jag har inga pengar på mig. Mm. Då blir det svårt, för då hon redan börjar köpa. Så då måste hon i så fall så här manövrera sig själv i förhållande till honom, så hon hamnar bakom honom i kön. Eller, och jag lovar att han väntar säkert på att hon ska gå ner då till kaffeautomaten, fikarummet. För att han kommer aldrig gå först. För då finns ju risken att han får frågan, och det vet han säkert. Och då blir det ju svårare. Men annars så håller jag helt med oss Fin. Det är bara, du, idag köper du kaffe.
Okej, okay. Vad säger du, Jakob?
Nej, men det är faktiskt så här att snålhet är ett gift.
Mm.
Det är ett gift på samhällskroppen och vänskapen.
Mm.
För det här är en människa,
den
här,
inställning,
den där personen, kompisen, han vet exakt vad han håller på med. Han försöker slita undan, han slinker undan varenda liten kostnad. Mm. Problemet är att han blir inte nöjd med att han blir bjuden om och om och om. Det går inte att mätta en snål människa. Jag har umgåtts med en snål människa. Du vet, man kunde bjuda på öl och han missade alltid när han skulle bjuda tillbaks. I vilka sammanhang. Och vilka man än pratar med. Ja, men så är han hos oss också. Så att han
vad gjorde ni?
Jag var tvungen att dumpa den polan. Oj. För att det var... Men det blev för jobbigt.
Snålheten är ett glupskt monster utan hål.
Ja.
Utan botten,
men det är också egentligen straff nog att bara bli den där snåle jäveln som alla pratar om. Bara det är ju ett ganska hårt
straff. Den personen behöver ett uppvaknande. Ja, att ta tag i det där.
Ja.
Men är man, alltså, hon undrar ju ifall hon ska säga någonting här. Är hon rädd för att själv framstå så småaktig och snål?
Hon har ju bjudit på hur mycket kaffe och tuggummi som helst.
Ja, men ändå kommer hon räkna ut då hur mycket hon förklarar.
Men det är därför jag tror hon måste vara ute i god tid. Alltså hon ska ju inte börja gidra om det här i kön till, utan hon ska ju redan på morgonen när han kommer ska hon säga liksom, åh Stefan, alltså jag glömde plånboken idag, jag är så sugen på en kaffe, kan inte du köpa en till mig? Så att det blir liksom...
Men kan, varför ska man linda in? Ni brukar göra det ganska mycket, någon slags passivt aggressiv, för att man ska vara... Kan man inte bara säga så, du får ju för fan ge dig. Alltså jag har ju köpt kaffe här nu till det 70 gånger.
Ta med dig plånbok.
Jo, men det är klart det är den bästa situationen, men det lät ju på henne som att hon inte önskade den lösningen. Nej. Men frågan var också, ska jag tala om hur mycket han är skyldig mig? Mm. Och faktum är, han är faktiskt inte skyldig henne någonting, för att hon har bjudit varje gång. Mm. Så det där är bara släppa hur många kaffe det är och så vidare.
Hur många av er har haft sådana här kompisar?
Jag har haft det.
Du har haft det också? Du också, Jossan?
Jag är en sån.
Och jag känner Jossan.
Det är Josefin jag
dumpar. Man bjuder laget runt och sen när det kommer till Jossan så här, jag måste gå, det är lagmålen också.
Alltid.
Nej, jag skojar.
Okej.
Jag skojar, jag lovar.
Men använd tekniken och säg att han ska bjuda på kaffe nästa gång helt
verkligen
enkelt.
Verkligen.
Tack så mycket.
Wow!
Där kommer lite eko.
DJ!
Wow!
Dilemma!
Axwell and Gross in the house!
Hörrni, Linda skriver så här, kära ni. Min man var på konferens i en annan stad nyligen. Vid 9-tiden på kvällen fick jag ett sms med hotellets namn och hans rumsnummer. Jag frågade vad han menade och då svarade han, om du får barnen i säng tidigt ikväll. Hahaha. Han försökte skämta bort det helt enkelt. Eftersom vi befann oss cirka 50 mil ifrån varandra så fanns det ingen chans att han var allvarlig. Det känns inte som min man att dra den här typen av skämt. Jag har inte tagit upp det här med honom igen, men jag har gått och tänkt på det ett tag nu och är ganska säker på faktiskt att han har varit otrogen. Jag har försökt titta på hans mobil om han har några andra konstiga sms skickade vid den tidpunkten, men jag har inte hittat något alls. Han kan ju faktiskt ha raderat dem å andra sidan. Borde jag konfrontera min man med hans konstiga sms den där kvällen? Vad säger du, Henrik Fiseus?
Det är inte smset som är konstigt här. Därför att det finns tusen anledningar som kan vara yrkesrelaterade till varför han ger en kollega sitt rumsnummer. De kanske ska mötas upp därför att de ska gå ner på den här fördrinken, eller det har någonting med konferensen att göra. Det kan finnas tusen och andra anledningar som inte har med otrohet att göra. Det märkliga i så fall är ju dock varför han inte sa det, varför han skämtade om det. Men jag tycker fortfarande att det är lite för långt ifrån för att vara...
Han kanske inte ens tänkte på tanken, nej, att hon misstänkte att hon haft,
nej, jag, nej, precis. Jag tror snarare att det är ett illa placerat skämt därför sanningen var lite för tråkig. Och jag tror att hon behöver mycket, mycket mer på fötterna för att än bara det här mässet för att misstänka en otrohet. Och därför undrar jag om det inte är så att hon har det. Att det här är en tanke som faktiskt har legat där innan. För annars så tycker jag inte att det är den självklara vägen att gå här.
Nej. Vad säger du, Jossan?
Nej, jag tycker det här luktar skunk och skumt.
Så? Varför det?
Nej. Det där.
Ingen rök.
Nej. På det här lilla smset bara.
Ja, absolut. Det är klart att hon ska konfrontera. I och med att hon bara bär på den här tanken så det är självklart att hon måste fråga. Annars blir det jättedumt om hon ska gå runt och försöka jag ska inte tänka på det. Fast jo, jag gör ju det ändå. Jo, hon måste absolut konfrontera honom med det här. Kolla i alla så här raderat mappar och sånt också, såna här olika papperskorgar där saker ligger och skräpar.
Finns det kvar i raderat mappen?
Ja, men det är ju så mycket, så jag tänker på det med bilder nu i de här uppdateringarna i telefon. Nu slängs ju inte bilderna utan de slängs bara i en annan folder.
Vad
så ligger de kvar,
du?
Ja,
i 30 dagar.
Ja, you're fucked man. Alltså det är
Vad säger du om det här dilemmat?
Ja, jag tänker att om det är en tröst så tror jag att när han hade gjort den här fadäsen att skicka fel, han ska skicka till den heta lilla receptionisten på jobbet för att få upp henne där på lite vin, men han råkar skicka det till frugan. Ajajaj, opp. Då blev det inget awimbawe den natten. För han kände att, nej men nu är hon mig på spåren. För hon skrev ju, vad menar du? Vad snackar du om? Och han fattade, oj shit, nej, fel. Haha, jag tänkte om du var på väg hit så kunde vi bla. Det var ju bara hans panikslagna skämt.
Så du tror att det skulle stoppa honom?
Det stoppade garanterat honom från awimbawe.
Nej.
Du tror det blev awimbawe?
Vad är det där? Awimbawe. Är det förspelen?
Lejonkungen.
Det står du där, kommer in med lite för kort kimono och så awimbawe. Awimbawe.
Det är Jakobs kärlekslåt som han kör när han ska
till. Ja, jag
sitter
precis
på den. Det är därför han har tre barn nu.
Awimbawe. Ja, här går
vissa bilder går
till.
Aldrig att få bort från huvudet.
Nej, verkligen inte.
Men vad ska de säga? Det blev inget. Han hade tänkt vara otrogen, men han var inte. Så att, tack gode gud att han skickade fel.
Det är klart att han var det.
Du är helt säker på att han var
otrogen? Nej, jag är inte säker på det. Jag vill inte vara så här dum nu och säga att jo, det är klart att han var det. Men det är självklart, 100% att hon ska konfrontera honom.
Hon ska konfrontera honom.
Men det finns en massa olika förklaringar till.
Ja, men gud vad
finns det inte rimligt att hon ska konfrontera honom?
Men vad är konfrontationen?
Varför skickar du ett sånt? Så här känner jag. Det är väl inte så konstigt. Man är gift med någon, så kan man säga det, eller?
Det är bara att säga. Jag blev obekväm av det här. Det här gjorde mig lite nervös. Och dessutom när du svarar med något konstigt skämt.
Awimbawe.
Nej, nu får jag de här bilderna igen. Usch. Kimmen som slutar precis över de lönfeta, bleka låren.
Jake the Snake.
Hörrni, Jossan, du har varit med om något liknande här som Linda.
Jag
vill att du ska berätta det om en liten stund.
Oj.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Shurigan Hån, Måns Elmerlöv i Dilemma, där vi har pratat om Linda som fick ett konstigt sms från sin man när han var på konferens och hon tror att han har varit otrogen. Och det tror Jossan också. Berätta om din egen erfarenhet.
Nej, men alltså jag tror ju verkligen på henne också. För när man får den här magkänslan, när man får en känsla av att something is fishy, då har man ofta rätt. Jag var med en före detta. Vi var liksom, det var inte så bra i relationen kan man säga. Ja. Jag höll väl också på lite på sidan om på något sätt, eller hade inlett någonting. Och jag misstänkte honom.
Men du var arg för att han.
Nej, men det var lite så här, det var som att man, ja men du vet, det var inte så att jag hade gjort någonting fysiskt, men man liksom kanske flörtade med lite andra. Man var lite på väg åt något annat håll. Och så skulle jag gå hemifrån. Och så precis när jag ska ut ur dörren, då ringer telefonen och jag säger hej då, stänger igen, och då kunde jag inte låta bli och så här, trycka örat mot dörren och lyssna, och då hör jag hur han pratar med en tjej i telefonen
genom dörren.
Ja, jag hör det.
Du hör att han ställer rösten.
Hejsan.
Nej, men jag hör hur han pratar, och jag tror jag till och med kan, du vet, om man lyssnar riktigt noga då kan man till och med höra liksom den rösten i telefonen. Så jag låser upp igen och bara, vem pratar du med? Direkt. Och då var det så här, jag pratade med Dassman, en kompis till honom då.
Dassman.
Och det, så var det ju inte. Nej. Och jag bara, men jag hörde ju. Okay. Och det var så här, ja men det var så självklart.
Jag kände han direkt eller?
Nej. Han gjorde ju
han
inte
blånekade.
Han blånekade och sen skulle han gå på bio 2 dagar senare och försvann i 2 veckor.
Oj. Vilken jävla stil. Det är historien med telefonen.
Gud alltså.
Vilken jävla stil.
Jag har jättebra grejer det här med att stänga dörren. Man säger hej då så stänger man dörren och stannar kvar inne.
Just det.
Mm, så är man där så hör man bättre. Mm. Hörrni, vi ska ta ett nytt dilemma. Det är från Karin, hon skriver så här: hej, en av mina anställda snor saker från jobbet. Problemet är att han är riktigt duktig på sitt jobb. Han är överlägset den bästa säljaren vi har i butiken och jag har ingen lust att sparka honom. Jag har kommit på honom flera gånger med att ta saker från jobbet och då har jag snackat med honom om att han måste sluta, men sen har jag kommit på honom igen. Flera gånger är det skitsaker, men ibland har det varit dyrare prylar. Han har råd att köpa sakerna eftersom han säljer mycket och tjänar bra. Tidigare så har vi haft en incident med en anställd som snodde saker och hon fick sparken. Nu har en annan anställd upptäckt att den här säljaren har snott en grej och berättade detta för mig. Nu förväntas ju jag ju att sparka min bästa säljare. Borde jag sparka min bästa säljare trots att jag verkligen inte vill detta? Undrar Karin. Vad säger du, Jock?
Ja, alltså jag tror ju i och för sig att alla som har större typ av företag får räkna med att det försvinner lite kollegieblock och postitlappar och kulspetspennor. Men om han snor dyra grejer och
det börjar smått
och, ja, och han har sparkat en person, då måste han ju hålla sig till de spelregler han har själv satt upp för företaget.
Men och det är knivigt att han, om man nu tjänar en jättemassa pengar till
på företaget. Den här bästa säljaren. Ja, men det säljare står väl som spön i backen. Det, då får väl den här personen i sådana fall göra någon form av avbön och lämna tillbaka eller dra avdrag på lön, eller man får hitta på ett nytt system helt enkelt.
Just, vad säger du?
Nej, jag tycker det låter som att han är liksom nästan är lite sjuk, den här personen som snor saker, i och med att han inte behöver det. Det är mer som en så här kleptomani. Så jag tycker ju att man måste ta ett ordentligt snack och kanske prata med honom att, ja, att han borde söka hjälp och så mot det här problemet.
Och så kan man, precis, så kan man kanske komma, ta itu med problemet och samtidigt behålla säljaren, är det så du säger?
Ja, det är det jag tycker, för att det är ändå en bra säljare och jag tror det här är liksom egentligen ett problem. Det är lite så, jag har ju också det där lite i mig när man jobbar någonstans, men nu är det ju inte en butik som tur är. Men du vet att man ändå vill, ja, men det känns lite så här winning att få med sig en frukt härifrån till exempel.
Det är lilla pirret i magen. Jag har faktiskt gått hem en gång och upptäckt att jag hade en gul lök i fickan efter jag var på Vivo, som jag inte betalade för.
Ja, men sånt där har man ju varit
jag
med.
Jag tyckte att det var rätt skönt.
Jag kände
det var det där lilla pirret i magen jag kände. Men det var lite
spännande.
Men
vadå, hade du stoppat den medvetet i fickan?
Nej, bara hamnade där.
Du brukar lägga grejer i fickorna när du går och handlar.
Henne får se oss, vad är din analys av det här? Ska han sparka sälja?
Både Jakob och Josefin är inne på en sak, och det är att den här, han har ju redan, eller hon, jag kommer inte ihåg nu, men har ju satt upp spelregler för hur det fungerar i den här butiken. Men man kanske kan appellera då till den här människans sjukdom, det vill säga vi behåller den här människan för att så ett krav på att den här personen ska få stanna på sitt jobb är att den här personen söker hjälp. Man kanske till och med hjälper den här människan att hitta hjälp. Tills vidare gör man avdrag på lönen för allt den här personen själv. Och det blir kanske också, eftersom det är, om det är en butik, jag kan tänka mig att det är en liten arbetsgrupp, då blir det här, det går inte att hålla det dolt, utan folk kommer undra, varför sparkas inte Jonathan? Jo, för Jonathan har ett problem. Och kan man prata om det i arbetsgruppen på det sättet, behåll då.
Jussan och Henrik, ni är inne på att han ska söka hjälp och hjälpa honom att bli av med sin kleptomani.
Som krav.
Medan du tycker att sparka
tjuren.
Kicka tjuren. Tack så mycket.
Bort.
Hejsan, Dilemma-panelen heter Tommy. Jag har haft ett hus av mormor och morfar. Det är ett fantastiskt hus och det är stort och fint och morfar byggde huset själv på 40-talet. Jag fick ärva det och vi bor väldigt billigt i det nu. Det hade varit perfekt om inte min flickvän hade besatt vid tanken om att det spökar huset. Hon är ofta väldigt orolig, hon får panik för minsta ljud och ibland går hon till och med runt med kniv hemma för att hon är rädd. Hon har aldrig bott i hus förut och jag har försökt att förklara att det kan låta och knarra om ett hus, men ingenting hjälper. Vi kommer aldrig hitta något annat boende till den kostnad som vi talar idag. Dessutom så kan jag inte sälja huset eftersom det förväntas att ärvas vidare. Om vi inte vill ha huset så kommer det att gå till några andra avlägsna släktingar istället. Vi trivs dessutom väldigt bra i området, men min flickvän kan inte slappna av på grund av att det spökar i huset. Hon har till och med börjat prata om att flytta isär om jag inte vill bo någon annanstans. Jag vet inte vad jag ska göra nu. Borde jag släppa det här fantastiska huset för att min flickvän är rädd för spöken? Vad säger du? Du spärrar upp ögonen som om du såg ett spöke.
Ja, men
Jakob, vad säger du?
Lite i chock här. Det jag tänker instinktivt är att det här med spöken är någonting som hans flickvän skyller och hittar på för att hon inte orkar berätta att hon tycker att det där huset är bedrövligt.
Hon tycker det är läskigt. Eller
ja, men kanske
ofred,
byggt på 40-talet av någon morfar som stod där och snickrade. Hon kanske aldrig har gillat det där huset. Och nu så här, jag måste... Det är vad jag tror.
Men då spelar hon rätt bra om att gå upp med kniv. Och så en drama queen.
Ja, väldigt drama queen. Men jag tycker att... nej, men jag tror... Alltså, hon kan ju inte tro att det spökar i det där gamla. Alltså, vad är frågan om? 2015.
Vad säger du, Jossan?
Nej, men jag... Alltså, jag tror absolut att man kan tro att det spökar i ett hus. Och jag tror också att det faktiskt kan spöka i ett hus. Men...
Tror du verkligen det?
Ja, jag tror det. Men jag tror man måste förlika sig med att spöken är liksom... Det är fine. Det är fine med spöken. Det kan spöka lite här och där och var. Och det kan låta och det kan knarra och ett fönster kan... öppnas.
Men
vadå,
tror du att det
stängas?
Andar då? Alltså, som hemsöker?
Vet du vad? Jag vet inte riktigt exakt, för jag kan inte säga vad det är exakt, om det är andespöke, hur
de ser ut. Nu skrämmer upp den här flickvännen ännu mer.
Nej, men jag har bara vuxit upp med att, och jag vet inte vad jag har fått ifrån, men att spöken är rätt schyssta. Att de bara är där. De gör liksom inget. De är inte farliga. De
men
bara...
nu går du i barndom just sen. Henrik Fristö, så säger du.
Alltså, det är ju så här idag att vi har ganska goda fysiologiska belägg till varför spöken inte kan existera. Vi har ganska goda psykologiska belägg till vad det är som gör i vårt huvud som att vi tror på dem, att vi upplever de här sakerna. Men det är inte den här flickvännen behjälpt av att veta just nu. Utan jag har ett råd. Om det nu är så att hon genuint är rädd för spöken i det här huset. Det finns, och här måste man verkligen sortera agnarna från vetet, eller vad man säger. För att det finns folk som jobbar med spökutdrivning som faktiskt är ganska duktiga psykologer som kommer komma till henne, lyssna på henne, okej, vad är det du är rädd för, hur skulle vi, vad behöver du för att bli av med det här spöket, och hjälp henne på den, nästan som en KBT-övning, men man gör det spökmässigt. Jag polar i USA som jobbar precis här, de jobbar som spökutdrivare och de är själva väldigt medvetna om att huruvida det verkligen var ett spöke eller vi bara hjälpte henne att tänka om, det är ointressant för nu mår hon bra. Så att hitta en duktig, psykologiskt välbevandrad spökutdrivare och använda den personen och se om det faktiskt blir bättre.
Fast jag förstår inte varför man absolut ska bara tänka att spöken är av ondo. De gör ju ingenting.
Nej, men hon
bara...
gör ju det av någon anledning.
Ja, fast om man bara tänker om. Om man bara tänker om, det är ju ingen som liksom jo, men, blir mördad
men
av ett spöke.
Men då hade hon lika gärna kunnat tänka om att spöken inte finns eftersom de faktiskt inte gör det.
Jo, men det gör de visst. Nej. För jag har upplevt spöke och min mamma har sett två spöken.
Ja, säger hon ja.
Alltså, jo, men, nej. Men man kan ju inte säga så här, det finns inte eller det
jo,
finns.
Jo, det kan man.
Nej, man vet inte till 100%.
Ja, men då
vi
vet man
människor ska alltid veta bäst om allting. Det är precis som att säga att det inte finns några andra varelser ute i rymden. Klart att det kan finnas.
Det är väl ingen som har sagt att det inte finns, snarare tvärtom.
Men varför?
Att det
du
måste
kan
finnas.
Inte skriva under på ett papper och garantera att det inte finns.
Det är ett bråk mellan en som tror på alien och en som tror på spöken. Man får det mest trovärdigt. Det är helt sinnessjukt.
Men det är väl klart att det kan finnas spöken.
Nej, det är inte klart. Jo. Det är fysiologiskt extremt icke-trovärdigt.
Men aliens, det finns en matematisk möjlighet helt enkelt till med sannolikhet.
I ett
evigt universum.
Ja, men vadå?
100 A-former.
Vad är det för Jakob, vad tror du det är för behov som Josefin och Tommys flickvän tillfredsställer genom att vilja tro på spöken?
Nej,
eller?
Men det handlar inte om att vilja, det är bara, så, det är bara
för
faktum.
Döden.
Nej, det är inget faktum.
Hon går runt och hör massa ljud. Den här tjejen har aldrig bott i hus.
Nej.
Bara en sån sak.
Nej, hon har bara bott i tält.
Hon har bara bott, nej, men hon har, så att hon, jag kommer ihåg när jag var hemma hos farmor och farfar. De hade någon oljepanna som stod och brumma i källaren. Jag tyckte det var superobehaglig. Mm. Så att det är väl massa saker som händer och knirrar och knarrar och det låter och han har byggt det där själv, farfan. Mm. Så jag tycker att om inte sälj huset då, om det inte hon orkar bo kvar där, för att hon pallar ju inte det där.
Nej, men det ska ju gå i arv.
Det är ett underbart
hus. Ska man sälja huset för att en flickvän tror på spöken?
Nej, bli av med spökena.
Bli av med spökena. Hennes i huvudet på henne, ja. Är det så du säger?
Ja.
Nej,
men oavsett, det är inte intressant om de är riktiga eller inte, utan de går och blir av med ändå.
Behåll spökena och huset, det kommer bli nice.
Adoptera spökena.
Okej.
Hon tycker inte om dem.
Tack så mycket.
Ändra inställning.
Hejsan dilemmapanelen, jag heter Mats. Min systerson går på kockgymnasium. Jag jobbar på en fin restaurang och nu vill min syster att jag ska fixa praktik åt honom på min restaurang. Jag tror inte han skulle passa alls på vår restaurang, men samtidigt så kommer min syster att bli förbannad på mig om jag inte löser en praktikplats åt honom. Vi har många som vill göra praktik hos oss och vi tar in praktikanter på samma sätt som vi anställer. När jag har förklarat det för henne så tycker hon att jag ska göra ett undantag den här gången. De vet att jag kan fixa en praktik om jag vill. Problemet är att jag inte vill. Borde jag låta honom göra praktik trots att det kommer bli sura miner på jobbet? Eller borde jag neka min syster som praktik och skada relationen med min syster, undrar Mats. Vad säger henne för ses?
Jag förstår inte varför han inte skulle kunna få praktiken på legitim väg. Som, det låter ju som att det kommer bli en praktikant oavsett.
Uppenbarligen så tror han inte att systersonen är lämplig.
Nej, men då tycker jag att det enklaste är att ta bort sig från den ekvationen och låta någon annan fatta beslutet om vem, ja,
men
ska
vara
praktikant.
Men det är samma sak. Alltså, då tar ju han av, då har han sagt i princip att jag tycker han är dålig, men jag ger det en
andra
chans.
Nej, men om han har hintat, om han har sagt att vi har en procedur som vi använder, så kan han säga, och jag, så kliver han ju ur den.
Mm.
Jag tycker inte att
skulle
han ska...
du köpa det? Om din syster vet att du kan fixa det här och du väljer att inte fixa
men jag skulle inte vara så korkad för att jag ställde den frågan till någon. Kan inte du fixa en plats till
en ställd? Och min också, Henrik.
Men frågan kan man väl ställa, för det behöver ju inte vara helt hundra säkert att de alltid tar in folk som praktiserar och så. Så jag tycker inte det är konstigt att ställa frågan. Däremot så tycker jag att, precis som du sa, om de har en rutin för hur de tar in, så får väl han falla under samma parasol.
Men det är ju inte konstigt, eller hur?
Nej,
alltså,
och håller inte måttet så ska han säga, men ledsen.
Precis, och förklara det från början. Vi har den här rutinen, det är så det funkar på mitt jobb. Jag kan inte göra på annat sätt, för då blir det sura miner.
Jakob, vad säger du? Nej, men det här är ändå family.
Ja, verkligen. Men jag känner lite så här. Jag praoade i åttan på ett restaurangkök. Mm. Jag fick på riktigt fysiskt stryk av huvudkocken. Mm. För att jag brände vid en sås av misstag. Mm. Men jag var en ung kille. Alltså det händer grejer i kök. Det är ett jäkla pådrag. Det går snabbt. Det är en tuff värld. Mm. Så han har ju tagit... Känslan hos den här mannen är att han passar inte i det här köket.
Nej.
Då får han ju gå på den känslan. Då får ju syrran bara tugga i sig det. Han får säga det. Jag kan lyssna med mina kollegor som känner andra restauranger där det passar bättre att ta in en gymnasist. Men i det här köket så har vi ett sånt tempo. Det händer det här och det här och det här och det här. Så vi kan inte ha någon som jag måste gå och dra liksom, och hjälpa hela dagen. Nej. Det håller inte.
Nej. Håller du med om det, Henrik?
Ja, fullständigt.
Ja. För det, alltså, någonstans så kan han ju inte heller bara ta in. Vi ska se om man klarar
nej, det
av
det.
Då är det lite grann kört.
Och så andra dagen sen. Nej, vad var det jag sa? Det var inget bra.
Nej, precis. För det är ju lite hårdare slag egentligen.
Ja.
Josefin Crafoord, vad säger de där då?
Praktik eller icke-praktik?
Nej.
Praktik eller icke-praktik?
Bara...
Svågerpolitik eller inte?
Ja, in på samma villkor. Mm. Ingen svåger.
Men du tycker alltså att han ska faktiskt få en chans och sen så ska han säga nej, det funkar inte. Även
ja,
om...
det tycker jag. Mm. Men att man också förbereder syrran och systersonen på detta. För det kan faktiskt vara, man måste ge den här killen en chans. Han kanske är skitbra när det väl gäller.
Har ni varit praktikanter någonstans? Mm. Du har varit, Jakob, berättade.
Jag fick stryka av kocken.
Du fick stryka av kocken. Hur är det med er två, Justen och Henrik?
Ja, jag har varit i en skoaffär.
Hur fick du platsen?
Jag vet inte, jag bara frågade och var cool.
Fick du stryk?
Fråga var cool.
Ja,
det var en host. Henrik.
Jag var praktikant i en bokhandel.
Okej. Okay. Och hur fick du den? Var det någon slags kompis?
Det var ingen
kompis?
Annan som ville vara det.
Nej. Ja, det finns ett värre faktiskt.
Ja, nej, men det var
målareri för
dödstråkigt.
Ja, nej, men det visade sig att vad jag fick göra var att jag fick dammsuga böcker i en källare i 2 veckor.
Wow.
Och dag 2 så sa man till mig att Henrik, det finns 2 typer av praktikanter. Tre typer. De som bara står och hör och inte gör någonting. De som bara gör det man säger åt dem och håller käften. Och så finns det de som har massa egna idéer och kommer med infall och så vidare. Du är den där sista sorten och det är det sämsta vi kan ha här.
Oj.
Det gillade de inte alls.
Nej, det var helt fel. Så här är dammsugan.
Okej. Okay. Jag kräver då ett ja eller nej från er. Ska jag neka systersonen praktik och skada relationen med sin syster eventuellt? Ja eller nej?
Ja.
Ja. Ja.
Nej.
Nej, tack.
Ja.
Ja.
Ja. Ett brev från Janina. Hejsan, hejsan. Min syster blev gravid för 14 år sedan när hon var på semester i Spanien. Hon har inte haft kontakt med pappan till hennes son sedan sonen blev till. Istället så har hon ljugit ihop en romantisk historia om hur hon var ihop med pappan under några år för länge, länge sedan. Och att pappan gick bort medan han var ett barn. Jag tycker det är helt sjukt. Min syster är lite speciell. men jag har en bra relation med hennes son. Jag har nog umgåtts mer med hennes son än vad jag någonsin har gjort med min syster. Hon har gjort klart från början att vi inte ska prata om hans pappa eller hur han kom till, och jag gick med på detta. Sen tyckte jag att det var lite konstigt när hon började ljuga ihop historier om en påhittad pappa, men jag lät det passera. Nu har min systerson börjat ställa mycket frågor om sin pappa och jag mår dåligt över att inte kunna berätta sanningen. Hans pappa skulle kunna vara livslevande och inte veta om att han har en fantastisk son som är 14 år gammal i Sverige. Jag är dessutom lite rädd att jag kommer riva upp en massa sår om jag berättar sanningen. Men jag tycker synd om min systerson som inte vet sanningen. Borde jag berätta för min 14-åriga systerson att hans mamma har ljugit om hans pappa under hela hans liv, undrar Janina. Vad säger du, Jossan?
Alltså, jag tycker att sonen ska få reda på sanningen, men jag tycker kanske att hon ska prata med syrran till att börja med. Försöka övertala henne att berätta för sonen. Och om syrran vägrar, så kanske hon ska vänta tills han är 18.
Okej.
Okay. Och då berätta.
Kan du säga det till syrran också? Att jag kommer att berätta om han är 18, men inte du säger det.
Som ett hot. Ja, nej.
Eller information.
Ja, information eller hot. Men nej, det tycker jag. Det kan bli lite hotfullt på något vis. Men hon måste kanske snacka med syrran om det här och säga att hon tycker att det är fel och sådär. Det känns oschysst att han går runt och tror att hans pappa är död när han inte är det.
Jakob, vad säger du?
Ja, alltså otroligt delikat det här. Hon har ju å ena sidan en syster som hon inte känner särskilt bra, tycker hon. Men hon har den här sonen då, eller den här systersonen som hon har mycket bättre kontakt med. Men det är ju mamman som har tagit beslutet att den här storyn, det är den jag har valt att vi ska berätta för honom. Det är så han ska liksom se. Hon kanske inte har några som helst planer på att leta efter något semesterflirt nere på Gran Canaria överhuvudtaget. Så att jag tycker inte det kan inte vara hennes uppgift att berätta för sonen. Hennes uppgift får i sådana fall vara att övertala mamman och göra om och göra rätt. Om hon tycker att det är mer rätt att berätta sanningen. För det är ändå en ganska stor grej för en 14-åring att få reda på att allt mamma har sagt har varit en stor lögn. Vad har hon mer ljugit om? Alltså det är ju ganska omtumlande.
Förtroendet för mamman kommer ju
rasar fullständigt.
Vad säger du, Henrik Fisius?
Ja, den här storyn då, vilket är ganska bra ord för den. Det är ju inte bara att mamman har ljugit för sonen, för jag tror att det här är ju, det är mer, kanske till och med mer har blivit hennes livslögn. Även om det började som en förklaring, för att om vi tänker nu att hon blev gravid när hon var 14, då födde hon när hon var 15 eller kanske till och med 14. Och det vill säga att hon var tonåring själv, och det är klart att hon ville ha liksom en mycket mer romantisk bild av vem pappan var när barnet började ställa frågor, när hon var typ i 19 års ålder, kanske barnet var 3 år, var det pappa. Men så det är otroligt oroande att hon har behållit den här storyn upp i 28 års ålder, och därför tänker jag att jag tror att hon ljuger för sig själv i det. Hon vet hur det gick till, men hon vill också ha den här romantiska bilden av hur det egentligen var, och därför tror jag att hon är ganska oförmögen att berätta för sin son.
Hon har ljugit så pass länge så att hon tror typ på det.
Ja, i princip. Fast hon egentligen vet att det inte var så. Jag tror att det här är ett enormt arbete. Om mamma ska berätta så måste hon göra ett enormt arbete med sig själv först. För att överhuvudtaget kunna liksom börja bända den här livslögnen för dem alla.
Men han måste ju få veta. Är det systerns sak? Vad säger du, Jossa?
Nej, alltså, det är väl inte det egentligen. Men vad jag satt och tänkte på något helt annat, det är, vet farsan om att han har en unge?
Nej, uppenbarligen inte. Inte.
Det är också lite... Nej,
det är inte helt, det är väl inte helt ovanligt.
Nej, det är väl inte helt ovanligt, men det är ändå inte okej, tycker inte jag. Jag tycker han ska väl få reda på att han har ett barn, herregud. Det tycker jag också.
Syrran sitter ju inne på massa sanningar som är väldigt jobbiga att gå och bära på för henne, så att någonstans måste hon ändå få ta upp att jag mår dåligt av att du ljuger för din son om hans ursprung.
Fast det är inte skitsamma att hon mår dåligt. Det tycker jag inte är liksom...
Nej, men alltså om hon har det i sig och tycker att syrran gör fel. För att syrran kan ju bara säga nej, men du får må dåligt av det, men jag kommer inte konfrontera min son om det här. Och då får hon släppa det, tycker jag.
Men jag tycker den här tidslinjen ni pratade om innan är ganska bra, att du får 4 år på dig att nå en punkt i din tillvaro där du kan berätta för din son att han har en pappa som kan vara vid livet.
Och då är han myndig också.
Och efter de 4 åren, annars kommer han få reda på det på annat sätt.
Det får bli sista
året.
Tack så mycket. Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Ylva. Jag umgås i ett kompisgäng där det har börjat bli lite turbulens. 2 av mina kompisar har börjat hålla på med varandra på fester. Till en början var det endast lite skoj, men nu har det gått över till mer seriöst hångel och tafsning. De är båda tjejer och den ena har pojkvän som hon snart ska flytta ihop med. Dessutom är den andra tjejen gay. Min kompis som är gay verkar osäker på om det finns några seriösa känslor hos den andra vännen. Och jag har hamnat lite mitten av det här. Borde jag säga åt min kompis som är gay att prata med sin strulkompis, eller ska jag bara låta det här fortsätta? Undrar Ylva. Jossan, vad säger du där?
Nej, men Ylva, det här är ju inte din business riktigt. Nej, det är inte det. Här är det ju problemet här, det är ju om tjejen som är gay är på, alltså på riktigt är intresserad av den här tjejen som inte är gay men som ändå håller på och som snart ska flytta ihop med killen. Hon tycker säkert att det är kul. Alltså det kan ju vara lite kul och så här skoj, hångla lite med någon tjejkompis.
Är det?
Ja, det kan vara kul.
Jag tycker det är kul att hångla med en tjejkompis. men...
Nej, men det kan ju vara roligt, men nej, men det är ju väldigt viktigt att gaykompisen vet att den här tjejen är straight och ska flytta ihop med sin kille, så att även hon någonstans vet vad som, ja, vad som gäller. Men Ylva har inte riktigt med det här att göra.
Är det bara jag som tycker att det här låter lite grann att du drar, bara för att det är gay så är det lite annorlunda om det hade varit en heterosexuell relation där? Då hade du sett din kompis som är otrogen så att säga på ett annat sätt.
Två tjejer,
men om det inte hade varit det, om det hade varit en kille som höll på med.
Om det var en kille,
din kompis hånglar med en kille och du vet att din kompis har en kille som ska flytta ihop.
Aha, nej, det tycker jag inte är okej på samma sätt.
Aha, så det här är annorlunda bara för att det är gay?
Ja, för att den ena tjejen är inte gay.
Så det är bara en kul grej?
Så det är bara en kul grej? Vadå?
Ja, men det kan ju vara en kul grej även för tjejen.
Men det är kul för alla.
Är det bara jag som tycker att det haltar här, Jakob och Henrik?
Ja, nej, jag håller med dig. Det är naturligtvis, det haltar ju fullkomligt. Det är en otrohetsaffär på gång här. Ja. Som Josefin inte ser. Bara för att det är lite läckert när man är lite bi-curious, eller vad?
Nej.
Lite bi-curious, då är det inte så farligt, eller?
Nej, men vadå? Det är väl ingen fara. Hon är ju straight och ska flytta ihop med sin kille. Ja. Gay-tjejen har ingen tjej, nej, så hon kan ju göra vad hon vill.
Okay.
Och Ylva står och tittar på.
Ja.
Men du redogjorde
för händelseförloppet.
Men Josefin.
Vad säger du, Jakob?
Nej, men det är väl allmänt ganska vedertaget att tjejer på lite, några glas vin tycker det är lite roligt och skojhångla.
Framförallt super... med en flata, det är ju skitkul.
Lattjolajban, tjosan, hejsan men jag tror inte ens killen skulle bli arg om man fick reda på det. Vi småstrular på fester. Get over it.
Wow.
Vill du haka på?
Ja, är det det? Hade du känt så?
Jag tycker jag ser det här överallt. Jag tycker inte det känns. Sen kan jag hålla med, varför skulle det moraliskt sett så är det ju egentligen samma sak som sker.
Men egentligen är det, men Jossan tycker att det är egentligen samma sak.
Det beror på vad vi visualiserar här. Ni kanske ser framför er något jätteallvarligt när de liksom bara ligger där i någon soffa och bara och pratar med varandra, I love you. Jag ser mer framför mig att de är lite
tafsande.
Ja, det är lite tafsande, lite
det är tjejmys.
Tjejmys, fredagsmys. Vad säger du?
För att svara på Ylvas fråga då, så tycker jag att det är så fint att Ylva ska hållas från det här. Och hon håller på att bli indragen i med att hennes gaykompis ber Ylva om råd. Och där behöver Ylva säga att wow, ni får sköta det här på egen hand. Jag lägger
ni har gett er in i det där.
Men jag förstår fortfarande inte den här inkonsekvensen. Om du och jag var ihop, Josefin, och så hånglade jag med en annan tjej. Då skulle du bli arg, antar jag.
Ja.
Och så hånglade jag med en kille.
Ja.
Som dessutom är gay, så att han kan ha samma känslor för mig som den där tjejen som jag just hånglade med. Men då är det inte lika farligt.
Nej, det är ingen fara, för du har inga känslor för honom.
Men jag skulle kunna ha det för tjejen.
Ja. Han behöver inte ha känslor för tjejen heller.
Jag behöver inte ha det för henne.
Nej,
men
det finns
att hon är lite
en större
het.
Chans eftersom båda är straighta.
Och Josefin vet ju att Henrik är straight.
Att det inte finns några känslor då.
Vad sa du? Va?
Om man bedöjer att det inte finns några känslor.
Så det är moraliskt förkastligt för att det finns en större chans att man skulle kunna vara intresserad.
Men vadå, är det en ganska småful tjej så okej, kör.
Oj, nu lägger du in utseende i det här också.
Jag tycker alla kan hångla med alla.
Ja, men det tycker jag också faktiskt.
Men hur som helst så rundar vi av det. Ylva kan bli people, men hon ska inte lägga sig.
Det handlar egentligen inte om tjejer och killar här. Det handlar om hånglet, hur det ter sig.
Ja, men du säger ju emot dig själv.
Nej, fast nu säger jag med mig själv. Jag gör det.
Ja, okay.
Det handlar om hur hånglet är. Okay. Är det seriöst att det är för mycket, då är det too much. Är det inte det, så får Henrik
hångla.
Då får jag hångla.
Okej, okay, ja, då får
jag även, även med en snygg tjej, men inte för mycket.
Nej, inte okay, för snygg.
Nej. Men Ylva ska inte ha någonting att säga om det här.
Nej.
Nej, hon får hångla på annat håll.
Tack så bra.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Kom,
säger Jossan. Och det har varit vild diskussion om gay och heterosex och vad som är okej och inte i dag under den här låten. Hörru ni, tack så jättemycket för att ni kom hit.
Är det slut?
Det är slut.
Nej,
vad ska vi göra nu?
Nischt. Vi ska lyssna på mixkrysset.
Juliet Darin, ja. Han knöt helt enkelt ihop säcken.
Okej.
Okay. Tack så jättemycket för att du kom hit idag och löste problemen, Henrik Fixius.
Tack så jättemycket.
Tack så mycket Josefin Kraffer för att du kom till Dilemma. Tack så mycket Jakob Ökvist.
Det var så lite.
Och ny Josefin. Så är det din tur.
Yay!
Ja, alldeles strax är det dags för Mix Megapol-krysset med Josefin Kraffer.
Då stannar vi.
Ja.
Men vi andra säger...
Nej. Är det du som ska knyta säcken nu igen alltså?
Jag ska knyta säcken.
Okej.
Okay. Jag gör det nu.
Gör det.
Hör du. Hej då!
Hej då!